Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Välkommen till Vad händer GBG, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Med mig idag har jag Jakob.
Tjenare, tjenare.
Och Oskar.
Hallå, hallå.
Hur är det med er?
Jo, men det är väl formidabelt, sådär, dagen innan examen.
Just det.
Mm, det är
trevligt. Du stressad?
Ja, kunde varit mer stressad.
Är du nervös?
Alltså, med tanke på att man har kompletteringstid i ett halvår så är jag rätt trygg.
Det är ganska skönt.
Ja.
Hur är det med dig, Oskar?
Det är helt okej. Okay. Det är väldigt, väldigt snurrigt på jobbet just nu. Jag jobbar för en icke-namngiven stiftelse som har studentbostäder. Och de verkar inte ha någon ordning på allting. Så jag har sprungit och bytt fläktar på tak som eventuellt de... ingen vet någonting. Allting är supersnurrigt. Det blir nog bra, tror jag. Men det hade varit gott ju att få gjort det innan det börjar regna igen.
Mm. Det regnar hela tiden just nu.
Det regnade inte förra veckan när vi var där.
Ja. Nej.
Hur är det med dig? Ja. Hur är läget med dig, Johanna?
Jag är väldigt missnöjd med vädret, som ni hör. Men det ska bli finare väder nu i veckan. Och sen innan jag glömmer så ska jag pudla också. Jag får med osanning förra avsnittet när jag sa att Alingsås-skandalen skulle bli radioteater.
Nej!
Det ska bli teater på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Vilket jag tycker är ännu roligare.
Det är superkonstigt.
Ja.
Hon som har skrivit manus har tidigare skrivit för SR-drama, så att jag var inte helt ute och cyklade. Gustav Hammarsten, känd från Tillsammans, ska spela det moderata kommunalrådet.
Ringer tyvärr inga klockor hos mig.
Hur ser han ut?
Rödhårig. Han var senast med i tv-serien Skilsmässobarn.
Ja, ja! Han har ju också varit med i Bruno-filmen.
Mm, ja, det har han. Och när han har varit med i andra intervjuprogram så verkar han vara supergod. Ja, men jag tycker ändå det är nästan mer anmärkningsvärt att stockholmarna ska ta sig an Alingsås.
Är det, och det är inte en sån turnerande teater, utan om Nej. Vi tre skulle vilja se den ihop så får vi åka till Stockholm.
Mm. Mm. Och det gör vi inte gärna, så får vi hoppas att vi kan kombinera det med något mer produktivt.
Mm. Mm.
Sist jag var i Stockholm så kombinerade jag det till exempel med Olof Palmes dödsdag 40-årsjubileet.
Ja, just det, för Olof Palme Nej. Är okej fast han är stockholmare.
Han är ju död.
Oh, det är liksom det är den stora förlikningen.
Ja. Vad ska ni prata om idag?
Ja, men lite gott och blandat. Det har ju blivit lite skri kring vad man ska titulera sig när man jobbar på museum.
Just det.
Mm, ja, det är nämligen så här. Vi har fått svar.
Nej, första partiet. Oj, oj, oj.
Ja, så jag tänker jag ska redogöra lite för vad KD faktiskt har svarat på våra frågor.
Kör hårt.
Eller ska vi börja med lite nyheter kanske?
Ja,
eller
det
ska
tycker
vi bara passa plats på allt? Göra
det här är ju sensationellt.
Lägg ut!
Direkt. Vi tappar fattningen helt.
Nej, jag tycker vi behåller formatet ändå. Vi får suga på den karamellen lite.
Vad har hänt i Göteborg då den senaste månaden?
Oj, vad har inte hänt?
Det kan jag inte
Nej, jag ska vara. Nej, men
det har inte blivit speciellt varmt än i alla
fall.
Okej, nej men... En kran har demonterats.
Just det, är en jättestor nyhet. Tänk att jag
Ingvar Olvsbergs privata kran.
Ja, jag trodde det var ett konsortie med Ingvar Olvsberg i spetsen som hade betalat för ens lyste kvar. Men nu står det bara Ingvar Olvsbergs kran.
Ja, han köpte den och gav till Älvstranden Utveckling AB.
Oj, det är konstigt.
Och sen renoverade de väl inte den och sen så bestämde de sig för att låta det, eller de lät det förfalla och sen var de så, den här måste bort.
Ja, men det är ju väldigt lägligt också nu när man ska öppna ett streetfood-område där nere vid Vassen.
Ja, är det där det ska vara?
Ja.
Ja, jag trodde det var längre ut vid den här där det ligger något skepp.
Betelskeppet tänker du på? Ja. Eller? Ja. Nej, det är liksom precis, för det är ju något... typ kafferosteri där och lite sådana grejer också. Och så ska de flytta ner hela Lindholmen Street Food Market eller ner till kajkanten.
Ja, det där de säger som ska bli så reffen i Köpenhamn.
Ja, exakt. Oh, extremt jävla lökigt.
Ja, det är jättelökigt.
Men alltså, det var någon som någon krögare där som då har lagt beslag på den här hytten.
Mm, han hade köpt den.
Ja.
Park Lane Kent eller vad det
var. Exakt, den var det. Men jag förstår inte, ser Göteborgs skyline annorlunda ut nu? Måste vi måla om alla våra banderoller?
Nej.
Nej.
Nähä, så den här krönen har liksom inte varit central för...
Nej.
Utseendet.
Nej. När man ser den knappt. Den har stått alltså där SR numera i det här fotografihuset. Ja. Där ungefär vid den. Jaha. Lite mot Kville till från den. Det var ganska liten kran.
För att den, har ju, den här situationen har ju liknats vid när Kockumskranen försvann i Malmö. Mm. Och jag vet inte om ni var i Malmö och såg Kockumskranen, men den var ju gigantisk. Alltså när Kockumskranen lämnade Malmö, det var ju liksom som att ta bort halva himlen. Mm. Inte kvinnor.
Folk från den trakten säger att den var större än vår bockkran.
Ja.
Och vem vet? Jag säger att det är ingen... Nu finns det bara en kvar.
Ja, men den åkte ut till Sydkorea istället. Men okej, okay. Vad är grejen då? Varför är folk så arga?
Jag vet inte om folk är så arga.
Jo, men folk har väl varit lite så, det här är Göteborgs identitet typ, för att min farfars farfar jobbade på varvet en gång i tiden.
Mm. Men är det inte också lite så att det är väl klart att man ska bevara liksom... industrihistoria, arbetarhistoria, men det måste ju också finnas gränser, för tydligen var det ju så att man låter det förfalla så pass mycket att folk riskerar att få delar i huvudet.
Ja.
Det tycker inte jag är toppen.
Nej, jag tänker att de som står där ute som är en del av skylinen är en liten annan grej. GP illustrerar ju typ artikeln till det här med de kranarna, så jag
tror
det var någon
det
av dem. Så
jag blev trodde så, det.
Ja. Men sen en kran jag tänker, varför står den ens kvar? Renovas kran vid där precis vid fästet
vid Hisingsbron.
Ja.
Men den står ju typ inte kvar.
Den
har blivit av med toppen nu väl alldeles nyss?
Nej. När då?
Jo, jag tänkte på det när jag åkte över här för någon vecka sedan. Saknas det inte övre delen på den där?
Ja, men det har du väl gjort skitlänge eller? Ja, den bara står där.
Ja, bra att ha grejer. Ja, jag vet inte. Den är konstig. Den ser också fallfärdig ut.
Ja, det gör den.
Ja, alltså samtidigt så går det inte att göra någonting om det så att älvstriden låter dem förfalla tills de inte kan stå kvar längre. Då det är det väldigt svårt att argumentera för att den ska bevaras. Liksom.
Mm. Ja.
Ja, okej. Okay. Men kranen hade alltså inte räddats av Park Lane-mannen?
Nej, jag tror han har köpt den här hytten man jobbar från.
Ja, exakt. Han ska göra något spexigt med den.
Röker.
Alla, notera, alla göteborgare ska kunna njuta av.
Mm. Vad mer hänt i Göteborg? Det var 1 maj, men det finns inte så mycket mer att säga om det, men att det hände.
Det var tydligen väldigt fint väder. Jag var inte här då.
Första det var jättefint väder.
Det var ju toppenväder.
Ja.
Det har varit bråk om priserna i kollektivtrafiken. Det verkar ju vara en sån följetong nu som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter.
Ja, för nu sänktes det ju i slutet av april. Och sen ska det höjas i juni igen.
Mm.
Och sen så vill Miljöpartiet sänka det igen, eller?
Mm. Ja. Till vilket pris?
De vill ner till, var det 500 spänn för månadskort, tror jag.
Ja, det är ändå...
Och alla pengar tas från renoveringen av kända landmärken i Göteborg.
Ja. Nej, jag vet faktiskt inte heller vad så här, man snackar om så här priselasticitet, typ liksom hur mycket mer och mindre folk åker beroende på pris. Jag vet inte ens hur mycket sånt det är liksom. Men alla som är vettiga åker ju spårvagn, så att det är gött om det är billigt, tycker jag.
Ja.
Helst gratis.
Ja.
Alltså tycker man att 720 är mycket som ligger väl på nu, då tycker man ju 500 är mycket också. Alltså den liksom klassskillnaden kommer inte jämnas ut av några hundralappar. Det behöver ju vara gratis helt då.
Inga reformism.
Nej.
Gratis eller inget.
Exakt. Allt åt alla. Modi. Indiens premiärminister och Ursula von der Leyen var ju i Göteborg igår. Vi spelade in den 18:e. Söndagen den 17:e.
Ja.
Han möttes på korsvägen av ett hav av jublande exilindier. Sen så hade de presskonferens på World of Volvo där de annonserade någon slags handelsavtal som skulle generera typ 23 000 nya jobb i Sverige, varav 3 000 skulle tillfalla Göteborg. Oklart om det var någon slags så här storskalig samosa-produktion eller vad jobben egentligen gick ut på. Men Det är väl gött med jobb, antar jag.
Ja, det var, de hade en förståsigpåare med i radion från någon sån här. Så frågade, försökte de få den här personen att svara på huruvida det verkar vett eller inte så. Ja, det kan ju bli mycket jobb.
Det är ju positiva framtidsutsikter.
Och sen sa han lite surt, ja, det är ju inte vi som har tagit fram de här siffrorna.
Det känns ju väldigt typiskt ändå att de är på World of Volvo, eftersom att det är typ majoriteten av alla exilinder jobbar på Volvo.
Ja, men sen vad jag fattar så handlar det väldigt mycket om vapen. De vill licensbygga Carl Gustav gevär och ska vi göra det. Gripen, hej och hå, ja. Sådär. Så att men ja, de, Saab ligger ju inte långt därifrån heller.
Nej, det är sant. Men de vill inte ha bepansrade Volvo-bilar.
Tyvärr. Fan. Det är annars asfett. Jag såg en mod hade understrykat också att Indien var en demokrati. Han är ju inte superokontroversiell. Han har ju bland annat hyllat pogromer mot muslimer när han var, ledde en delstat i Indien. Och är väl anklagad för att sprida ganska mycket islamofobi.
Mm. Mm.
Men sen såg jag också att Ulf Kristersson och Modi hade bestämt att Sverige och Indien ska samarbeta för att åka till Venus.
Va?
Det tycker jag är intressant, för det är ju kvinnornas planet.
Mm,
ja. Jag tänker att det kanske Modi tänker att det kan hjälpa honom att förstå varför han har varit singel sedan han var 20. Eller så.
Du behöver inte åka till Venus för att kompensera.
Nej, det är just Kristersson också som behövde adoptera sina barn, så jag vet inte riktigt vad han ska göra på Venus. Det var min enda skämt för idag. Som jag
de var väldigt, väldigt, väldigt otroligt bra. Starka bidrag.
Nej, det är, ja. Jag vet inte, jag tycker det är väldigt svårt att förhålla sig till världspolitiken nu, för allt är så jävla sjukt. Så att det är liksom när det dyker upp en sån här, som är Modi, som är helt rudis liksom, så är man så här, det är bara ännu en av alla andra såna här idioter liksom, som slår på den här nationalistiska trumman och hetsar mot minoriteter och sånt där. Det är, ja.
Ja, när Sverige gick ut med att de skulle samarbeta med talibanerna kände jag lite att liksom, nu har det gått så långt det kan gå, vad kommer härnäst? Liksom, samarbeta med typ Sauron eller typ, jag vet inte, hinhåle själv för att kunna deportera fler människor till helvetet.
Vart ska talibanerna och Kristersson åka ihop då?
Åka till så här Sveg.
Jag tänkte, tomtelilla eller något.
Ja. Ja, det är ju något roligt med att tänka sig statsbesök av talibanerna liksom.
Ja, undrar hur de skulle reagera på ett sånt tomtemuseum.
Oj,
det så här, stiliga, skäggiga män, väldigt korta, men det är ju du också, Kristersson.
Ja, de har ju väldigt begränsade preferenser också. Alltså det är väldigt mycket de inte gillar.
Mm.
Men de gillar ju för sig, män ska ju ha helskägg. Oh, så ja. Att det är väl, och tomtar är i regel män. Så jag tycker att tomtemuseet låter faktiskt som perfekt för talibanerna. Det är halalmuseum. Ja, det var mer hänt i Göteborg. Det stormar kring Göteborgs kulturförvaltning.
Ja. Oh.
Jag vet, det känns som alla politiker vill hacka lite på det, men det känns som alla är lite rädda för att bli nedsmutsade också. Så alla lite hackar på avstånd, så lite kastar sten från andra sidan, känns det som. Det är ingen som riktigt vill gå in i några detaljer som jag har sett liksom.
Nej, det är också väldigt konstigt att ta in liksom konsultbolag för att konstatera att det är dålig arbetsmiljö.
Mm.
Jag fattar inte den kommunala grejen att det alltid ska vara liksom någon annan jävla Jeppe. Vi har gått igenom lite vilken typ av bolag som konsulteras i sådana lägen. Det verkar inte direkt vara några S liksom på mänsklig samvaro.
Nej, ja, det var ju någon, nu, ja, det skulle man ju haft koll på. Det var ju någon som uttalade sig till GP angående det där. Och så var det så, ja, men nu var det ju någon som tyckte så här, man inte ska ha en extern utredning. Så här, ja, men vi vet ju redan vad som har hänt. Och så var det någon annan som tyckte man skulle ha en utredning. Så, ja, men varför ska det vara en extern utredning då? Ja, men då har vi ju gjort det. Man bara, ja, men grejen är ju inte att göra utredning. Grejen är ju att ta tillvara på det man har lärt sig utredningen och göra någonting åt så. Alltså så här, men det var verkligen så här. Då, det kändes verkligen som de är så här, skönt, nu är det avklarat. Nu har vi en extern utredning, då är det klart.
För Jonna Ullin som då är chef på avdelningen för kultur och bibliotek som då hade fått mest kritik, hon sa att nu skulle de lägga tid på att definiera vad egentligen det här med tystnadskultur och hierarki och otrygghet betyder. Så att det är ju inte ens tydligt för liksom cheferna vad... Nej, jag tycker det är jätteroligt att man spelar så himla dum hela tiden.
Mm. Men är det ett sätt för att de ska bara kunna få göra vad de vill med sina pengar?
Vad tänker du?
Alltså, genom att göra såna här undersökningar då, kommer det leda någonstans?
Alltså, jag upplever på alla jobb jag har haft att man gör undersökningar och sen så hoppas man att de är tillräckligt bra för att man ska behöva göra någonting mer efter det. Och sen om man trots allt får ett dåligt resultat, det har hänt på flera ställen, då skyller man på att man har gjort en omorganisation inom en dåtid.
Mm.
Och det verkar ju lite som att det är det hon är inne på också, att det handlar om den här liksom centraliseringen. För det är därför det är så bra att göra omorganisationer med jämna mellanrum, för då kan man alltid säga att vi måste göra en omorganisation för det är dålig arbetsmiljö, eller det är dålig arbetsmiljö för att vi har precis gjort en omorganisation, det tar lite tid för organisationen att sätta sig. Så det är tips om ni driver en kommun och vill ha dålig arbetsmiljö. Mm. Omorganisation.
Ja, men ja, det där är jävligt intressant. För man undrar ju ofta, i alla fall, nu har inte jag jobbat på kommun, men på företag har jag jobbat, som har gjort lite såna här grejer ibland. Och det liksom görs aldrig någon utvärdering efteråt, eller så går det inte att utvärdera för man har gjort förändringar och sådär. Och man, det ligger nog jävligt mycket i det du säger, tror jag. För det är svårt att fatta varför. Jag har ju alltid tänkt att det mycket drivs av någon som liksom vill ha något roligare att göra på jobbet. Så då ska de bli en sån här förändringsledare.
Mm. Ja.
Ett annat tips som ligger, tycker jag, lite i Göteborgsandan. Det var ett ställe jag jobbade på, så hade vi såna här medarbetarenkäter. Och då var man tvungen att vara 5 på avdelningen. Och efter att ha fått sämsta betyg i alla kategorier i typ 3 år, så sparkade de en från avdelningen, så var 4. Så de inte behövde göra medarbetarenkät.
Jättekul. Precis, för då går det att vara anonymiserad. Nej. Så det är jättesmart.
Ja, det är tråkigt. Ja.
Det var också, de tog in en extern konsult som var före detta anställd, som hade hoppat av och startat konsultfirma. Så alla hade ju problem med chefen på den här avdelningen. Så gick han in till de här 5 som jobbar där och sa så här: en sak ska ni jävligt klart för er. Det är inte fel på chefen, det är fel på er. Det var liksom utgångspunkten.
Det är jättebra.
Det här var en transportavdelning med folk som han fick dem att måla i vattenfärg ihop.
Va?
Ja, för de skulle ta bonda eller någonting. Men det
som,
roligaste
som
teambuilding.
Ja, och det är liksom 2 gubbar i 55-årsåldern. Och jag ska inte säga för mycket, för ingen ska veta vilka det var. Men det var, aldrig sett de här människorna så plågade hela sitt liv som när de kom ut ur det här rummet och de får sitta och måla vattenfärg. Alltså, de var så jävla kränkta.
Ja, oh, det är underbart.
Ja. Ja.
Du har upp en artikel också om kulturförvaltningen.
Ja, jo. Jag ska gå in på den.
Ja, berätta.
På en, ja, för att spinna vidare på kultur i Göteborg. Mm. Så när du ansöker och jobbar på museum nu för tiden, så ska du inte längre bli kallad museiintendent. Mm. Utan du ska istället bli kallad pedagog med samordnadsansvar.
Betydligt krångligare ord.
Rullar av tungan.
Ja, precis. Mm.
Då tänker jag lite, vad är det för fel med benämningen museiintendent?
Det låter ju väldigt respektingivande, kan jag säga, som överhuvudtaget inte har någon uppfattning om vad en intendent gör. Men man har haft en intendent, det är någon som har koll på läget.
Mm. Ja, basically är det ju typ, du kan ju vara allt från att stå och jobba i kassan till att ha guidade turer inne på museet.
Jaha, ja.
Är min gissning, för att liksom...
Men är intendenten någon typ av chef? Om man har samordningsansvar?
Det är också ovanligt att vara pedagog och ha samordningsansvar. För pedagoger brukar ju ofta vara den som träffar pöben, tänker jag mig då.
Mm.
Som kanske har guidade turer för snoriga barn. Men då har man ju sällan chefsuppgifter.
Nej, och det är så konstigt också att ta... Alltså hålla på att gatekeepa olika titlar på det sättet. Istället för kanske... Jag antar att man har större problem än så. Eller? Bara en gissning.
Ja, här har vi ju min förklaringsmodell då. Att det är någon som vill få tiden att gå på jobbet och vill vara en förändringsledare.
Ja, men lite så. Man vill göra en förändringsresa kanske till och med.
Just det.
Mm.
Har vi pratat om vad HR-avdelningen heter på Volvo i den här podden?
Vi kan nog nämna det igen.
Personal excellence.
Det har vi gjort. Men jag tycker vi kan nämna det varje gång, ja, för att det är så dumt.
Tills de ändrar det.
Jag blir traumatiserad.
Ja, exakt.
Men okej. Okay. Alltså, det gäller ju också bara nyanställda.
Ah, så kommer det en hierarki mellan intendenterna och intendenterna. Ja.
Medarbetarna på Konsthallen, Konstmuseet, Rönnska, Stadsmuseet och Sjöfartsmuseet Akvariet som redan anställts i egenskap av intendenter i pedagogik får behålla sin titel.
Ja, men just, alltså man kan ju ändå förstå ibland när man pratar om att liksom, den kommunala administrationen måste minska om de har så här mycket tid.
Mm-hmm. Det är inte personal excellence för mig.
Nej.
Nej.
Det är det inte. Politikerna vill ju stoppa alla paddor och datorer i, inte i hela grundskolan, men de vill minska mängden paddor och datorer för låg- och mellanstadieelever. Mm. Vad tycker ni om det?
Jag tycker det låter bra, för det jag har hört om de som har den undervisningen så verkar det inte funka så bra.
Nej, alltså jag tycker också det låter bra, och det, man känner sig lite gammal som tycker det.
Mm. Ja, fast... Det är ju väl någonting ändå speciellt att inte behöva sitta med en dator hela tiden och kunna läsa i en bok eller skriva på papper. Liksom.
Ja, så jag föreställer mig att förutom att liksom barn inte är kompetenta nog att kunna liksom hålla sig till att göra skolarbete där det finns liksom internet och sånt inom räckhåll, så måste det också påverka typ, alltså, synen för jättemånga barn. Om man bara sitter vid en skärm hela dagen. För sen går man, ut på rasten och sätter man sig vid sin mobil. Och sen så slutar man skoldagen och då sätter man sig mobilen igen. Alltså någonstans så måste man ju också kunna se längre än en halv meter. Liksom.
Mm. Du tänker att de ska få rektangulära ögon?
Nej, det tänker jag inte. Men jag bara tänker att... Alltså, jag kollade lite snabbt för att i GP-artikeln så var det typ sammanfattat hur mycket skärmtid Folkhälsomyndigheten rekommenderar för barn. Mm. Och alltså för de flesta barn som är men liksom under 10 så är det kanske bara så en timme typ. Och sen så för tonåringar så är det kanske så några fler timmar. Men om man då tar skärmtiden efter skolan, alltså det är ingen chans i helvetet att... att barnen kommer ner. Alltså det finns ju ingen chans att något barn har så lite skärmtid om man dessutom ska sitta med en skoldator typ så, ja, men åtminstone 4-5 timmar per dag. Det är ju mer en rekommendation. Jag tycker det är konstigt.
Mm. Ja. Men alltså det största problemet är väl förmågan att liksom ha fokus längre än typ 10 sekunder på någonting överhuvudtaget. Mm.
Det jag har hört så verkar de ju också sakna, om det är kompetens eller verktyg eller vad det är, för att sköta det där. Mm. Just att barn kan sitta på lektion och ska göra svenska, så kan de byta fönster och sitta och kolla YouTube-videos.
Ja,
på det prokrastinerar liksom på extrem nivå.
De kan inte låsa dem. Det ska givetvis vara när du är svenska, exakt, så kan du bara ha uppe svenska boken på den här paddan. Jag hade ju aldrig klarat av det som liten.
Nej. Alltså jag fixade knappt som vuxen.
Nej.
Alltså det vet, när man sitter på en föreläsning med dator, då sitter man ju och kollar Facebook liksom. Mm. Så är det ju.
Ja.
För det var ju det här med nationella prov, hörde ni det? De ville ju ha det digitalt, men de kom fram till att det är omöjligt. Typ så här, det är för svårt och vi får inte ihop det, det är för dyrt. Och jag fattar ingenting, det är ju en webbsida där man har det jävla provet, så loggar folk in med sitt jävla skol-ID eller bank-ID eller någonting.
Ja, för det var väl det som Skolverket la jättemycket pengar på, så fick man skrota satsningen och så har de lagt så här, alltså flera typ 400 miljoner på någonting.
Men jag skulle kunna göra en ful sida där man kan svara på 12 frågor med ett inlogg. Alltså så här, jag förstår ingenting av skola, sjukvård och digitalt.
Ja, men det alltså måste ju vara att de här priserna som de måste betala för en sån funktion är så astronomiska. Att det är billigare att bara ha penna och papper forever.
Det är ju billigare att penna och papper, och jag tror att det är nog också bra att lära sig skriva lite för hand. För, tänker jag. Det kan ändå vara bra att kunna, typ.
Ja, alltså folk kommer ju sluta skriva på penna och papper till slut. För de inte behöver det. Det märker man ju själv när man sitter och skriver mer på datorn än vad man gör med penna och papper, att ens handstil tar ju fan stryk.
Oh ja.
Axel Josefsson kallar i alla fall det här för socialism. Han menar att de rödgröna, trots att högern har kommit på liknande förslag, så menar han att de inte har tilltro till föräldrarna och lärarna. Jag känner lite så, vad fan har föräldrarna med det här att göra?
Nej, ingenting.
Nej.
Överhuvudtaget ingenting. Det är väl ingenting som föräldrar är i position att bestämma eller någon typ av inflytande över.
Nej, det där är väldigt konstigt. Jag hörde någon som sa det på radion. Och det är klart skolan ska vara en politisk fråga. Jag känner väl lite så, ja, det kan ju vara en teknokratisk fråga. Vi kan väl se vad som är bäst och så gör vi det.
Mm, och det var ju då kritiken från facket. Att det måste grundas på vetenskap och att typ lärarna har koll på läget. För att de är lite trötta på att skolan hela tiden blir sånt politiskt slagfält.
Mm. Ja.
För det här var ju lite samma när man införde den här digitaliseringen i skolan, så infördes det också utan någon typ av plan. Om man nu bara tar bort det så blir det exakt samma problem. Och det är också alltså skol man har ju inte direkt, alltså när jag var liten, då pratade jag väldigt mycket om vår barndom här. Då fick man ju liksom ett gäng skolböcker första veckan i skolan. Och så fick man gå hem till sin mamma eller pappa, så fick man köpa något fint papper och så fick man klä in det med lite tejp. Alltså så mycket skolböcker finns ju inte längre liksom.
Nej.
De gjorde ju en satsning, tror jag, om det var, jag minns inte om det var högern eller vänstern, vad heter det? Skolböcker, vad heter skolböcker?
Ja.
Läromedel. Ja, och så räknade man på det och så slog man ut på det, så blev det typ så här några tusen per skola typ. Alltså det var så här, ja. Skrattretande lite. Så det är ju en jättestor kostnadsfråga såklart. Sen är det klart att det blir billigare om man inte behöver köpa in sig datorer från liksom Google. Men det är ju ändå... jag förstår ju kritiken att man alltid ska hålla på och bråka om skolan.
Ja. Vi borde ju införa datorkunskap igen.
Jag saknar det också.
Ja, jag har ju tappat bort mitt datorkörkort jag tog.
Fan. Det är tur att det inte är du som sitter och har råddar om inspel.
Hoppas att du är betrodd med en dator utan datorkörkort.
Det jag kan också berätta är att vi hade använt datorer för våra skrivmaskinslektioner. Så gammal är jag.
Mm.
För man var inte övertygad om att datorn skulle bli en grej, men det var billigare än att ha bläckband och sånt i skrivmaskiner. Så vi tränade skrivmaskin på datorn.
Det är jättekul. Jag minns när vi precis hade fått datorer, och så skulle vi ha någon så här första datalektion, och då skrev jag ut typ 300 bilder i svartvitt på kattungar. För jag förstod inte att det skulle dröja lite. Så jag bara tryckte. Och den slutade aldrig spotta ut små, små svartvita bilder superpixlade på kattungar.
Vi har ju gått igenom de andra partierna, vad de har fått de senaste valen. Mm. Jag tänker att vi kan väl börja på samma ställe med KD. Och då fick de 2018 3,32% eller 3 mandat.
Mm.
Och sen 2022 4,15% eller 4 mandat.
Då var det tvärtom från Liberalerna, så höjde de sig alltså.
Mm. Mm. Och jag vet inte varför. Inte ni heller.
Nej. Skulle det kunna vara en Ebba Busch-effekt?
Ja, för det brukar ju följa mot riksdagen ganska väl. Men jag vet inte. Men ja, vi får se hur det går den här gången då. Och det leder ju oss kanske in då på vår första fråga.
Mm.
Nu får ni för första gången på riktigt höra frågorna vi skickar till de här partierna. Och den första frågan vi frågar alla då, det är: hur många mandat eller procent tror ni att ni kommer få i kommunen vid valet?
Oj!
Det var konstigt uttryckt av mig i mejlet här. Jag ber om ursäkt för det. Ja, och då får vi ta svaret där också då. Och nu är det ju politiker vi har att göra med. Så svaret är ju givetvis, eller fotbollsspelare kan det vara också. Alla vår målsättning är att göra det ett bättre val än 2022 och växa i kommunfullmäktige.
Okej. Mm. Det...
Vi var ju ute efter att de skulle gissa, att de skulle våga sig på. Men det här är ju samma med sportjournalistik, och alla har ju det här problemet liksom. Ingen vill gissa.
Nej.
Men vi kan gissa. Så vad tror vi här i radioredaktionen, eller på att säga, vad tror vi att de får?
Ja.
Alltså jag kommer ju sen berätta att jag läste den här opinionsundersökningen som publicerades i GP för några veckor sedan.
Ja.
Just det, ska vi börja med att säga vad den kanske säger innan jag och Jakob är här ute på något sjöslag åt helt fel håll.
Eller vill ni först gissa?
Jag gissar på att de kommer... Jag tror han, Marcelin tror jag man säger det, va?
Mm.
Jag tror inte han har etablerat sig än, så jag gissar på 3,50.
Vad säger du, Jakob? Över eller under?
Kanske strax över.
Mm, 3,7 var det senaste opinionsundersökningen.
Fan, det var ju ändå helt anständigt av oss.
Ja.
Ja. Ja, vad tror du? Har du någon gissning eller? Eller du håller dig i samma spann?
Nej, men det är väl rimligt liksom. Alltså uppenbarligen så... Det, finns ju, det verkar ju ändå finnas någon typ av liksom, väljargrupp som antingen röstar på Moderaterna eller KD liksom.
Mm.
Jag vet inte. Jag är ingen jättekvalificerad gissning, för jag tycker inte att... Jag tycker inte att de andra borgerliga partierna är så himla bra på att profilera sig. Det är ju mest Liberalerna och Moderaterna liksom.
Mm. Jag tror att KD kanske kan ha en plats, för jag tycker Moderaterna i Göteborg är lite gnälliga numera.
Mm.
Ja. Jag är inte säker på att alla gillar det i en politiker liksom. Och då kan det ju hända att man är så, men det blir typ samma politik med att få en roligare tjomme eller...
Ja, fast då har man ju röstat på Wannholt.
Ja.
Ja, det är sant.
Det är sant.
Innan var jag ju helt, jag var ju supernegativ sist när vi pratade om dem, för jag tyckte inte att de hade något existensberättigande. Men nu visar sig att de är ju liksom bland de största i, om det var ett val idag så hade Demokraterna ändå varit bland de större partierna.
Ja, om vi någon gång ger oss ut på stan så måste vi fråga där om hur många som vet vem, för det måste ju vara... Man kan ju inte rösta på Demokraterna om man inte vet vilka de är. Alltså annars
men,
rösta, ja.
Nu har ju, förlåt jag avbröt dig.
Nej, nej.
Men de här demokrataffischerna nu, valkampanjerna
ja,
är ju ute på full rullning nu.
Mm.
Verkligen.
Till och med på spårvagnar.
Jajamän.
Frisyrorna.
Ja.
Mm.
Det, ja.
Men de är bra på att framhäva Martin Wannholt.
Ja.
Mm. Det är nog få som kan någon av de andra namnen liksom.
Mm.
Det är väl han Höstmärd, eller är han demokrat?
Pass.
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 Kristdemokraterna har ju för sig också Kalle Bäck.
Mm. Ja.
Den Göteborgs politiker som kanske har bland det bästa namnet.
Ja, ja, ja.
Ja, 100%.
Mm.
På gränsen till Mölndals namn.
Ja.
Okej, vi går raskt vidare till fråga två. Det här är samma sak som jag frågat alla andra partier också som valt att inte svara. Vad är en sak ni tror göteborgare bryr sig om mer än något annat? Och vill ni gissa på vilket tema de inne och spinner på RKD? Eller ska jag bara dra?
Nej, är det så här bilar eller så
ja,
tråkigt?
Det, ja, men... fan, det,
trygghet.
Ja, det gäller vård.
Mm. Här får ni svaret. Att vardagen fungerar. Att barngruppernas storlek är rimlig i förskolan. Att skolor nära där man bor får finnas kvar. Och att äldre får en värdig omsorg.
Mm. Tänk om de har svarat något kul.
Ja, jag uppmanar ju alla att de får gärna vara lite roliga. Mm. Men ja, de att tar ju det här på allvar. Det är ju deras liv typ.
Vara bättre än Stockholm.
Mm. Ja. ÖIS kvar i allsvenskan. Det är
ju, det är ju derby mellan Blåvitt och ÖIS som vi spelar in.
Men det som jag, ja, det som jag tycker är lite roligt är att de svarar och pratar om saker som faktiskt har med kommunens kompetens att göra.
Mm.
Och jag tror inte de är liksom
klubbdumma.
Att vända er mot vardagen, för KD tror inte jag är så himla dum.
Nej.
Och sen då så går vi vidare här då. Och då, hade jag ett citat som jag tog från deras hemsida. Och då skriver de så här: för att klara välfärden är vi redo att prioritera. Mindre barngrupper i förskolan är för oss alltid viktigare än exempelvis bilfria söndagar.
Mm-hmm, de drar ändå in bilarna där.
Och jag frågar ju då liksom, vad är motsatsförhållandet mellan bilfria söndagar och förskolepedagoger?
Mm.
För jag tyckte att det var en...
Mer rimligt.
Men jag kände också så här, det här bilfria söndagar, jag känner inte igen det. Det måste ju varit uppe någon gång, men jag har helt missat det. Vet ni när det var liksom snack om bilfria söndagar?
Jag var ju i Helsingborg i helgen. Och då hade ju högen där satt upp liksom reklam över hela stan. Där de klagade på att... den rödgröna oppositionen då i Helsingborg vill ha bilfri innerstad.
Mm.
Så det verkar vara någon slags valtaktik från kommunala högerpartier att vända sig mot den påstådda bilfria innerstaden.
Ja, det är intressant i alla fall. Jag visste inte att vi hade ett förslag om bilfria söndagar. Jag vet inte ens vart de skulle varit. Liksom.
Det kanske var en motion som röstades ner, eller vad tror du?
Ja.
Mm.
Ja, men då deras svar i alla fall, då skriver de så här, det är lite längre, men jag ska läsa allt så klipper vi om det blir för tråkigt. Mm. Det handlar egentligen om prioriteringar och vad staden ska lägga tid, pengar och politiskt fokus på. Göteborg har stora problem i välfärden. Då tycker vi att fokus ska ligga där först. Poängen med formuleringen är att kommunpolitiken ofta fastnar i väldigt stora projekt och frågor som inte är göteborgarnas största problem. För oss går mindre barngrupper, bättre omsorg och fungerande skolor före bland annat planerna för evenemangsområdet som enligt bedömningar kan landa på uppemot 20 miljarder kronor. Vi tycker att det är klokare att uppgradera Skandinavium och rusta upp Valhallabadet än att riva fungerande anläggningar och bygga helt nytt till enorma kostnader. Göteborg behöver bli bättre på att fokusera på det mest grundläggande först.
De har ju inte fel. Nej. Eller?
Nej.
Nej, håller jag delvis med om. Sen vet jag inte om det är samma människor som lägger fokus och tid på de olika sakerna. Alltså att de som styr hur det funkar i skolan och de som gör evenemangsområdet är väl kanske inte samma personer. Men pengarna är ju samma.
Ja,
ja, men sen vill man väl i och för sig bekosta det här nya bygget genom antingen sälja mark eller låna.
Mm. Mm.
Så att, men visst, det är väl klart att i slutändan är det ju pengar som pengar liksom.
Ja, för vi har ju någon sån här att pengar som genereras av överskott får ju bara användas till investeringar, inte till löpande.
Ja.
Sådär. Men,
kanske kan investera i barnen.
Ja.
Ja.
Jo, men man kan investera i nya skolor och fotbollsplaner, ja, och fritidsgårdar lika gärna som
lekplatser. Mm. Mitt i centrum.
Med, vad var det?
Trafiksäkerhetstema. Ja, men jag tycker i alla fall än så länge, jag vet inte vad ni tycker, jag tycker KD lämnar ändå ganska bra svar, det är politikersvar, mm, men det är inte så jävla dumt.
Det kanske kommande partier kan tänka på att det inte är helt fel att svara på våra frågor.
Nej. Nej. Då blir man hyllad.
Mm, precis, vi hyllar till och med KD här.
Ni, alla som ställer upp och svara kan ha det i sin reklam, kända från podden, mm, Vad händer GBG?
Exakt.
Ja, och sen, oj, vad händer här nu? Ja, för att de hade en formulering där det handlar om hur staden då, och då menar de både det fysiska och det sociala bygget.
Mm.
Och då var jag nyfiken på vad de menar med det sociala bygget. Mm. För det känner jag lite så här. Det här, ja, är spännande. Man förstår ju
staden.
Ja, mm, eller vad är det? För bygga, mm, hus fattar man ju det fysiska, mm, liksom. Mm. Så då frågade jag, vad menar ni med det sociala bygget av staden? En liten öppen fråga så, mm, kanske. För oss handlar stadsutveckling inte bara om hur många bostäder man bygger, utan också om att människor ska kunna bo kvar och bygga sina liv i Göteborg. Göteborg tappar många barnfamiljer varje år. Många vill egentligen bo kvar, men känner att det inte finns bostäder som passar familjelivet eller att vardagen blivit för svår för att få ihop. När barnfamiljer lämnar påverkar det skolor, föreningsliv och hela områden. För oss handlar det sociala bygget om trygga områden, fungerande skolor, föreningsliv och bostäder där människor kan bo kvar genom olika delar av livet. Fler ägda bostadsrätter kan bidra till större stabilitet och långsiktighet i många områden.
Ah.
Ja, där förlorade de oss på slutet.
Ja, lite så. Alltså,
man känner,
jag fick en bild i mitt sinne av att de vill bara att Göteborg ska bli en enorm stor cul-de-sac.
Mm. En villaförort till, ja, en villaförort i en villaförort.
Ja, det är min mardröm.
Med massa lokala föreningar som styrs av
vita lintottar.
Ja.
Ja, det är lite så. De är ju inne, jag har ju läst på deras hemsida och så, de är ju mycket inne på att man ska äga sitt boende, att, mm, det är väldigt positivt. Jag funderade på att ställa någon fråga om det, men det är, man får väl bara, det är bara asviktigt för många högerpartier att folk äger mer prylar liksom.
Ja.
Och det är väl nästan axiomatiskt sådär. Så jag ställer faktiskt ingen fråga om det. Men för det här med att folk flyttar, för vi tar nästa fråga så bakar vi ihop, mm, dem, för det är lite samma tema. För att de återkommer väldigt ofta till småhus. Och det är inte bara dem, men småhus är ju en grej.
Då var jag inne på någonting rätt.
Var det där tomtarna bodde?
Nej, inte så småhus. Jag vet inte varför man kallar det så. Jag tror att det är kanske så här egna hemshus och så, alltså man försöker ville låter för vräkigt, så då kallar man det småhus. Jag tror radhus kan räknas in i småhus också. Jag skulle ha haft mycket till hjälp.
Men, jag är okej på fastighetstaxering i och för sig.
Ja,
okej. Okay. Har du någon sån här kvadrat? Kanske?
Men vanliga villor är småhus enligt taxeringen, ja.
Okay. Mm.
Sen är ju radhus en egen.
Det är en egen.
Eftersom de ägs ju tillsammans. De flesta radhus. Mm.
Ja. Det är klart.
Då men blir de är ändå av småhuskaraktär typ.
Så småhus är, om man är lite mer fackmannamässig, så säger man inte villa, man säger småhus.
Exakt, för det är ju liksom ingen jordbruksfastighet eller något sånt, utan det är bara ett litet hus.
Och så nästa steg upp i ett flerfamiljshus då?
Ja, då precis. Lägenhet, de är inte så små.
Ja, åter till frågan då. För då frågar jag just det här, hur kommer det sig att ni så ofta, för de har skrivit en del debatter och sånt om det, hur kommer det sig att ni ofta återkommer till de här småhusen? Det var innan jag visste att det betydde villa bara. För att väldigt många barnfamiljer vill bo så, och för att Göteborg är ovanligt dåliga på att möta den efterfrågan. Göteborg kommer alltid vara en stad där många bor i lägenhet, men nu är det väldigt svårt för vanliga familjer att ta steget till radhus eller villa i Göteborg, och då flyttar många till kranskommunerna istället. För många handlar småhus inte om status utan om plats för barnen, närhet till naturen, ett enklare vardagsliv och möjligheten att bygga ett långsiktigt hem. Vi tycker att även vanliga familjer ska kunna ha den möjligheten utan att behöva lämna staden.
Ja, men så är det ju. Men det är ju för att det är så jävla dyrt i Göteborg. Ja. Alla man känner, så här kollegor och sånt som flyttar från Göteborg när de får barn, gör ju det för att det är så dyrt att köpa hus i Göteborg.
Mm. Ja. Och eller alternativet, man inte vill bo i de områdena där husen finns.
Ja, det är
finns.
Billigt. Ja, exakt. Ja, det finns ju ganska fina villor typ i Bergsjön och sånt, men många vill ju inte bo där när de får barn.
Nej, för där uppfyller man ju naturnära.
Väldigt.
Hela där uppe är ju naturnära. De här villorna som ligger på vägen ut till Biskop där.
Sälefjord är det.
Ja, där är ju inte så himla naturnära.
Jo, men ändå.
Ja, då är ju mer lägenheterna uppe i Länsman.
Ja, okej, ja.
Nej, men sen en del av det här är väl också, tänker jag, bara kommungränsen. Så det, jag vet att de för många år sedan hade på förslag ut mot Säve flygfält, galoppen, och ta, för där finns ju ganska mycket mark utåt det hållet, och bygga småhus där, men ja, det blev ingenting av det liksom. Jag är ju starkt emot småhus, för det skapar bilberoende.
Sant.
Och jag tror inte att det löser så mycket problem för folk som de tror det gör. För istället så är man tvungen att ha två bilar om man sitter i köet till jobb och hej och hå, och man måste skjutsa barnen överallt. Och jag vet inte hur mycket vardagspusslet det löser. Att bara kunna gå ner 5 minuter till butiken på hörnet och handla lite mat kanske är väl så. Men ja, vissa verkar ju verkligen älska att bo i hus. Liksom. Det är ju inte något de har inbillat sig. Liksom.
Nej, väldigt många människor gör det. Men sen är det också, jag tänker att de här husen som KD målar upp, som är, de är billiga, de är naturnära, men de är inte i bostadsområden, alltså där människor inte vill bo, utan det är också bra skolor. Alltså, det är ju bara liksom en handfull områden i Göteborg som uppfyller det, och de är antagligen så pass, skulle man förtäta dem ytterligare så skulle man ju bli av med den naturnära. Eller? Ja. Alltså det finns ju en konflikt mellan att det ska vara naturnära och att man ska bygga nytt. Liksom. Mm.
Ja, det gör det ju definitivt.
Det är väl typ Kolltorp. Alltså, men jag menar, där är det ju jättedyrt. Liksom, för då har man kanske nära till så här Hallanda kärn och så skit.
Mm. Ja.
Delsjön, jag vet inte.
Men, för jag tror mycket det de är inne på är de här etableringarna som inte blivit av så mycket av småhus typ på Hisingen. Och, de ligger ju lite mer perifert ofta då. Men det, jag vet inte heller hur det är med många av de här som flyttar till Lerum och Kungsbacka och sånt där och bor i hus. Är skolorna bättre där? Är det bättre? Är det tryggare liksom?
Jag tror då främst det handlar om att det är så otroligt mycket billigare att köpa hus där. Och att man kanske ändå vill bort från staden. Jag tror nog att det är fler människor som vill bort, alltså småbarnsfamiljer som tycker att innerstan är farlig som bara den liksom. Mm. Och vill ut på landet för att det är tryggt.
Mm.
Men det är ju, ja, alltså jag vet inte så här hur tryggt det egentligen. Alltså det, ja, det finns otrygghet överallt eller vad de...
Alltså hamnar man typ Lilla Edet så känns det som att man stött på nya problem, eller Lindome.
Mm. Ja.
De har plötsligt fått ett barn som kanske absolut har stora grön ytor att röra sig på, men också kommer hem med jag har tappat bort ordet.
Gobbe.
Gobbe, ja. Precis, tack. Jag ska känna mig.
Nej, men det, för det är ju en sån grej som jag har tänkt på mycket, hela det här Gobbe, för det var ju katastrof för det här området på den tiden. Mm. Och det var ju katastrof i Älvängen, alla de här områdena runt om liksom. Och det har alltid fått mig att tänka att det är nog inte så jävla, det är nog inte så jävla roligt där heller alltid liksom.
Nej.
Men jag är ju knappt Hisingkärra. Vart där.
Hisingkärra.
Ja.
Nej, och jag menar i Skåne, där jag uppenbarligen kommer ifrån, där är det väl absolut, finns det jättemycket hus som är nära större städer, men de är också problematik att ens barn måste gå i skolan med liksom 1000 sverigedemokrater liksom. Alltså det är inte superkul heller.
Nej.
Man kan ju bara glömma att ens barn ska våga komma ut om det är HBTQ då liksom. Alltså det blir ju andra, andra problem. Ursäkta landsorten om ni upplever att jag är fräktfull nu mot er, det är jag inte. Jag älskar Eslöv.
Ja, men jag tror så, vi håller kanske inte med här då, men jag tror ändå att det här kan vara en sån valvinnarfråga. Jag tror de har identifierat en fråga som många skulle vilja bo i hus. Sen är det alltid så när man säger 7 av 10 skulle vilja det. Men jag menar 10 av 10 skulle vilja ha 1 miljon.
Jo, alltså,
så här, ja, lyssna. Det är alltid lurigt att fråga folk, för det är som ni är inne på, priset. Ja, men hur mycket får det kosta? Mm. För det är klart en nyproducerad, för de är inne och snackar i en debattare om typgodkända småhus som på något sätt ska gå runt eller snabbspår i bygglov och sånt. För man typgodkänner huset i princip och sen så kan man bara slå upp dem skitfort och sådär, och det skulle kunna sänka priserna. Men det är ju, då är vi utanför kommunpolitiken liksom. Men det är klart, det, ja, de vill väl ha ett miljonprogram för småhus. Kuldesacker.
Mm. Kulpåsen.
Vad heter det på svenska? Återvändsgränd bara?
Ja.
Det är inte lika fint.
Nej. Granska är alltid finare. Men känner du dig klar, eller ska vi gå in på den här undersökningen då, som GP/indikator publicerade?
Ja, det tycker jag. Jag vill bara lägga till en grej. Mm. Och det är att jag vill tacka KD så mycket för att de svarade på våra frågor och tog sig tid. Det är vi väldigt tacksamma för.
Var det en tjänsteperson eller en politiker? Var det Dan Ove?
Nej, det var inte Dan Ove. Jag tror att det var någon på kansliet.
Han bor ju då i en villa i Björlanda. Men han är från Öckerö. Det var ungefär allt jag hittade om honom.
Dan Ove.
Han är en av de mest anonyma politikerna i hela Göteborg.
Vi vill tacka Erik Palmgren, politisk sekreterare i KD.
Tack Erik Palmgren.
Ja, tack.
Ja, vad tror ni? Tror ni att det är några, något spektakulärt, några bangers i indikators opinionsundersökning?
Kanske.
Vilket parti tror ni minskar mest?
I procent eller antal personer?
I procent tror jag att jag skulle vilja säga.
Moderaterna?
Nej, jag skulle säga, nu gör jag en kvalificerad så här, överslagsräkning här. Liberalerna. För de går nämligen från 5,99. Nej! 5,54 i valet till i undersökningen 3,4. Rent procentuellt är det ganska...
Det är rätt väl, stort dropp.
Ja. En halvering typ då.
Nästan en tredjedels minskning i alla fall. Ja, nästan halvering också fan. Ja, det är riktigt illa.
Och vi får väl tillägga då bara för sakens skull att felmarginalen på de små partierna är ofta väldigt stor.
Ja, men man kan ändå tänka sig att det inte går jättebra för Liberalerna.
Det gör det nog inte.
Nej.
Vilket parti tror ni rent procentuellt ökar mest då? Miljöpartiet.
Jaha.
Va? Ja, kul va? De fick strax under 6% i valet och enligt undersökning kommer de få över 8.
Okej.
Okay. Wow.
Mm. I övrigt är det väldigt mycket oförändrat. Sossarna ökar också med 3 procentenheter. Vänsterpartiet minskar med ungefär 1 procentenhet. Centern minskar med ungefär 1 procentenhet. Moderaterna De ökar med 0,2 procentenheter.
Ja.
KD, då sa vi innan 3,7. Demokraterna, de ökar också, men marginellt, med 0,06 procentenheter. Och Sverigedemokraterna går då från 10,75 till 10,8. Alltså här är det ju de felmarginaler som fan. Ja. Alltså. Så det är ganska lite förändringar alltså. Det är Miljöpartiet och sossarna som ändå gör lite av en skräll.
Det är, jag skulle säga att det är intressant att det är så stabilt faktiskt. Mm. Det är väldigt lite förändringar.
Precis, det är som att ingenting har hänt de senaste 4 åren. Sen kan man väl tänka sig att Vänsterpartiet tappar kanske lite till, om det är till sossarna eller till Miljöpartiet. Liksom.
Ja, Miljöpartiet har väl varit en klassiker tror jag för V. Sen finns det ju alltid någon som gör sådana diagram där det tydligen går massa väljare från VTSD, men jag tror inte på att det sker i verkligheten.
Oj. Nej, det är ju så Edgelord som bara sitter och trycker, tänker jag.
Mm, han som har poll of polls. Jag bråkar med honom om det på Twitter. Ja, men spännande, men då, ja, då skulle det ju fortsätta. Ja, det vet vi ju inte, för nu i läget så är det ju allt beroende av den här. Vi tänker inte säga vad vi har gjort upp om, men vi har gjort upp om med Centern.
Mm.
Om de nu vill förnya den eller inte.
Men jag tycker också det är fascinerande att Demokraterna bara hänger sig kvar.
Mm.
Jag tror att det handlar om Martin Wannholts storkukslugn.
Mm. Jag tror också att de plockar upp ett allmänt missnöje som finns med i Göteborg, det här med, det är mycket så här, åh, vi ska däcka över Götatunneln, men vi kan inte klubba en detaljplan på 15 år för att bygga husen ovanpå som skulle bekosta tunneln. Mm. Och vi har någon deal med Västlänken och ingen riktigt fattar och inget ansvar och alla har lurat. Folk, jag tror folk är lite trötta på så. Men man måste ju byggas i stan och sånt, och det blir väl alltid tokigt, men jag tror folk är lite så. Ja, men det här som KD in och snurrar på, fan, fixa skolorna, fixa så det är gött liksom. Sen kan vi ta tag i allt det andra. Men jag tror Demokraterna får en del sådana väljare.
Ja, uppenbarligen så tar de ju av, alltså det måste ju vara jättemånga som röstar SD nationellt, som röstar på Demokraterna, det tänker jag.
Hur stora är SD nationellt nu? Jag har inte sett några uppgörelser, men de är ju...
Nej, men de brukar väl ofta vara liksom nära 20 och...
Ja, och strax under, va? Ja. Ja, då är det ju en markant skillnad. Sen det är klart, man har ju den här landsortsvinkeln. Mm. Att där är ju ofta de jättestora. Så det är väl mindre i alla storstäder, antar jag då.
Ja.
Ja, sen är ju det klart, Vänsterpartiet är ju större här. Eftersom det är så urban medelklass liksom. Mm. Och Moderaterna är väl lite mindre kanske än de är nationellt.
Ja, men Liberalerna har ju varit stora traditionellt sett i Göteborg förr, om man säger. Och det var väl en del då att det var mer köpmän och mindre adelsmän, tror jag, som var liksom urförklaringen till det.
Ja, det handlar väl också jättemycket om det här med med liksom Göteborgsandan och Göteborgsliberalismen, att det har varit väldigt mycket så här någon slags precis, inte så prålig liksom borgarklass, utan mer någon typ av, jag vet inte, gör rätt för sig, kunskaps liksom hyllande liksom höger typ, eller borgarskap. Men där märker man ju verkligen att det måste ju vara ganska mycket Liberalernas fall nationellt som påverkar Göteborg. De kan ju inte, alltså han eller lille spjuven kan väl liksom stoppa hur många Palestina-demonstrationer som helst, Axel Davik alltså.
Mm.
Men de kan ju ändå inte rädda ett parti som håller på att helt kollapsa.
Nej, och jag tror inte att han är en stark företrädare. Han har ju inte, som du skulle uttrycka det, storkukslugn, om man säger så.
Nej, han
verkar
han
ju
inte
kolerisk liksom.
Vi fick ju, jag skickade ju till er, jag fick upp en ny sån här, vad heter den där typen av annonser? Native, ja. Där de har gjort en intervju med Axel Davik som var helt fantastisk, för att han verkar vara den mest intetsägande människan i hela världen. Och hur rubriksätter man då en artikel där man intervjuar den mest intetsägande mannen i världen? Jo, givetvis med Axel Davik vågar vara obekväm.
Okej.
Och då har jag fått frågan, oväntad talang?
Yoga.
Skidåkning, annars springer jag gärna. Jag vet inte, är det oväntat? Är det liksom, tänker ni en man som är civilingenjör, som bor i centrum, som inte har underhudsfett, att han gillar skidåkning och löpning, eller tycker ni att det är helt sjukt?
Nej, det enda som är konstigt är att han inte låter till cykling.
Ja.
Oh.
Men han kanske är högre chef, han är inte mellanchef.
Nej, kanske.
Det var mellanchef som blir cyklar.
Ja, men det är ju fan det. Jag försökte ju kriga med kommunen för några veckor sedan, för jag har ju en gångväg upp till mitt hus där det alltid kommer cyklister och elsparkcyklar. Så då gjorde jag en felanmälan till kommunen. Ja. Då fick jag svaret, ring polisen.
Jäklar.
Ja. Axel Darvik var klarad jag mig inte utan frukost.
Wow.
Det var väldigt personligt. Alltså, väldigt personligt.
Det finns säkert många trevliga i Liberalerna, men ni förtjänar att åka ut. Är det här gubben ni har skickat fram så? Ja. Du snackar för oss, gubben. Och han ger de här svaren i en native-annons.
Ja, jag vet.
Ja, tack för att ni lyssnar.
Så ses vi i juni igen.
Ni kan få ett avslutningstips. Om de inte har slutat så kan man gå och se HDK Valands examensutställningar för i foto på kandidat- och magisternivå. Den ena är i Röda Stens konsthall och den andra är på tredje våningen som är sockerbruket.